Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och välkomna till veckans avsnitt av podcasten Ofiltrerat med mig Sofia, Peter Fia Ståhl och min projektledare Elin. För gästen som var inbokad hade förkylningssymptom, så vi fick såklart boka om, för det är såna tider man tar sitt ansvar och håller sig hemma när man känner sig det minsta krasslig. Då fick jag in den lilla pekpinnen också, men ja, det var så det var. Så då fick jag kasta in Elin som sitter här på behörigt avstånd. Ja du Sjödén, hur mår du då?
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Jättebra.
Det där är verkligen min poddröst.
Ja.
Hej.
Standardsvaret. Och om du fördjupar det lite igen.
Du skällde ut mig alldeles nyss. Eller skällde ut mig, var kanske okej. Men du påpekade alldeles nyss att jag hade duckat den frågan igår när du smsade mig och frågade
ja.
Hur jag mådde.
Men sen var det en gemensam överenskommelse från oss att jag fattade att du duckade den av en anledning. Det var som en tyst
kommunikation att så här, ja, men jag fattar, hon mår bra, det är lugnt, då behöver jag inte tänka, liksom, då kan jag sopa det under mattan då.
Men det var lite att gå bakåt i utvecklingen och börja svara på den frågan, för att vi hade så mycket, eller så här, och är lite som att så här,
ja. Ja, vi jobbade ju hemifrån igår, så att vi kommunicerade bara via sms egentligen.
Ja. Och det passade verkligen inte att du ställde den, eller så här, det var fint att få den frågan och bli sedda, som man kan säga.
Ja.
Men jag hade inte tid, ork eller utrymme att svara på den frågan då.
Nej.
För det fanns inte heller så mycket att säga. Eller så här, ja det är jättebra.
Punkt.
Precis.
Men sen hade
jag
var
igång liksom.
Sen hade vi ett litet moment i morse.
Tala. Beskriv gärna med ord. Gärna.
Du smsade mig klockan 7. Och satt och drack en morgonkopp. Kaffe och mös över någon statistik du hade sett som gjorde dig extra nöjd och varm i hjärtat. Liksom. Mm. Och sen så svarade jag på det och var så här glad i hågen. Och sen så skrev jag ett par till sms under förmiddagen. Och så fick jag då veta att min poddgäst behövde boka av. Så då sa jag, okej, då slänger vi in dig så gör vi ett karantänavsnitt. Funkar det? Och sen gick hela förmiddagen och så fick jag ingen respons.
Mm.
Och vi skulle ses klockan 11 då för att spela in det här avsnittet. Och hon hade inte svarat. Och det, grejen är ju... Så här, du hade inte svarat. Och det som är så intressant då, när man har en liksom nära relation med någon, så man känner varandra väldigt väl och man har liksom sina inarbetade mönster, då så fort det mönstret gås av, eller om man säger, alltså att man så här, agerar annorlunda, då reagerar man ju så snabbt. För att i vanliga fall så svarar du alltid på 2 sekunder, eller att du så här, i alla fall ger en tur. Alltså, vi har ju en väldigt snabb kommunikation oss emellan, och om du inte svarar så vet jag alltid varför du inte svarar, eller, alltså, och vice versa. Men då helt plötsligt sen jag var inne här i stan och började, men gud, hon har inte gett någon respons. Vi ska ses om 20 minuter. Hon smsade klockan 7 och har inte gett någon respons.
Bara, hon är död.
Ja, men det var verkligen den så här, okej, vänta nu. Hade hon haft sin morgonträning, då hade det varit den tiden och sånt där. Och sen så om det hade varit... Alltså, eftersom jag kan dig så väl och hur du liksom fungerar i allt det här, så bara, nej, det här är utanför. Nej, nu jävlar har det hänt någonting. Åh, herregud. Så jag ringde din jobbtelefon och din privata. Och då vet man att om jag ringer din privata,
då
är det fan allvar.
Mm.
Och då svarade du, och vad befann du dig?
Nej, men det roliga, jag trodde ju också att det hade hänt någonting.
Ja.
Alltså satte i hals gånger 70 000. För jag hade ju svarat, men det hade ju inte synts på din telefon.
Nej.
Och i den lilla detaljen.
Och jag...
Så i min bok, och du, jag visste ju var du var någonstans, och jag tyckte inte det var konstigt att du inte hade svarat tillbaka.
Nej.
På mina svar. För det var också bara så här, ja, yes, vi kör, ha det gött, vi ses. Hi. Sen så ringer du 3 gånger. Och då, och jag håller på att skynda mig till, ska hinna med en buss.
Mm.
Så att först så, ja. Så tar jag precis upp telefonen och så slutar det ringa, så hann jag inte svara. Och så stoppar jag ner telefonen i fickan och börjar småjogga bort i bussen. Så bara, nej men nu ringer hon igen. Så bara... Andra gången, jag måste ju hinna till den här bussen. Så att jag ringer upp henne på bussen. Så ringer du en 3rd gång. Och så bara, nej, nu sitter hon fastklämd någonstans. Alltså min första tanke var att du satt fysiskt fastklämd.
I vad då?
Nej, men jag vet inte, i något skruvstäd. Jag vet inte, också så roligt.
Eller fastnade att... min stol typ.
Nej, men jag vet inte. Eller att du så här,
hjälp,
också en tanke. Jag visste att du hade varit och fixat dina ögonbryn.
Ja.
Så tänkte jag så här, nej, nu får jag komma dit med kort och betala. Att vi hade något problem med betalningen eller någonting. Och så bara, det blir en swish. Jag vet inte, jag kommer dit. Nej, men jag vet inte vad. Men sen säger jag, nej, men hon skulle inte ringa för det. Och så bara, nej, men hon måste sitta fast någonstans. Hon sitter fastklämd. Som att du skulle ringa mig då. Och bara, hej, jag sitter lite dum till här.
Bokstavligt.
Precis, bara, jag har fastnat lite. Bara, inte tidsmässigt, utan fysiskt. Men typ i någon så här skruvstäd, jag vet inte.
Uh-huh.
Och jag svarar i liksom panna och bara, ska jag fortfarande vara på väg? Ska jag vara på väg?
Alltså jag är också så här, är det något? Är det något?
Ja, men jag blev så här, ska jag avbryta mitt mission till att hinna till bussen?
Ja.
Det var ju lite det, så här, ska jag fortfarande vara på väg dit jag är på väg? Är det något? Jag svarar ju och håller telefonen i handen. Jag tar inte ens upp den till örat.
Högtalaren.
Nej, men jag satte inte ens på högtalare först heller.
Nej.
Utan jag var ju så... Jag vill lägga till att jag missade bussen.
Ja,
absolut.
Gud, nu måste vi bara lägga till en liten känsla. När jag ser dig framför dig, att du liksom springer på ditt... Du är väldigt målmedveten.
Ser du mig framför mig?
Jag ser dig i mitt eget huvud. Mm. En bild. Där du springer ju på ditt mission på väg till bussen och bara så här... Ja, men som en löpare på en idrottsarena typ. Mm. Att så här, nu är det hit jag ska.
Det var så?
Ja.
Så var det som en liten mygga som bara...
Och vet du vad jag älskar?
Mm.
Jag cyklar ju... till och från kontor. Nu är vi inte så mycket på kontoret eller stan eller sådär. Men eftersom jag bor i söderort då, så behöver jag alltid cykla in förbi Slussen. Och nu är det Guldbron. Och då när man kommer från Nackahållet...
Nu är det Guldbron.
Mm. Så kommer jag från Nackahållet.
Det finns Guldbron.
Ja. Och då så måste man liksom cykla upp för en liten backe. Och sen så kommer man ju liksom ut på bron.
Känner du dig som en tävlingscyklare? Är det du ska säga?
Ja, alltså man kommer ut på bron. Liksom, det är en uppförsbacke och så kommer man underifrån. Och då får jag alltid flashbacks till när jag sprang minimaraton när jag var liten. Och in på Stockholms stadion, arenan. Och när jag hade så här stora drömmar om att bli en idrottsprofessionell person. Och jag var så inspirerad av alla stora idrottare. Jag får de flashbacksen. Så att jag blir alltid så sjukt motiverad till att så här, trycka till en lite extra tramtrag när jag kommer liksom upp där för Guldbron.
Vad är det med mig att springa till bussen nu?
Nej, men jag kom på det nu. Att jag har ändå velat säga det till dig för att jag tycker det är härlig information för dig att få.
Ja, vad kul. Jag är glad för din skull.
Tack, tack.
Fint.
Ja.
Vad ska vi formulera? Nu är det ju Guldbron. Ja, ja, nu är det ju Guldbron,
ja,
som gäller. Så att det, mm. Jaha, hörni.
Ja, apropå nu vet du, kom jag på varför jag tänkte att jag ska säga det till dig. Apropå min valda sanning.
Att du inte är en tävlingsmänniska.
Ja, det var ju därför jag tänkte att jag ska berätta det för dig. För att, ja, jag vet att jag är en tävlingsmänniska. Men att det blir så uppenbart nu när vi har Guldbron och att jag får de här liksom storhetshybrisen när jag åker in och mot mitt OS-guld varenda morgon och blir så jävla upplyft av det.
När
blir så upplyft.
Ja, men när infann sig den? För du har ju verkligen sagt till mig att så här, eller du kan väl berätta om den valda sanningen.
Mm. Jag har haft en vald sanning i hela mitt vuxna liv att jag inte är en tävlingsmänniska.
Mm.
Så.
Du beskrev det ju som att du var klar med tävlingar.
Ja.
Du tävlar när du var liten och du har känt dig klar med det.
Mm. Ja, för så här, om man ska gå tillbaka så hela min uppväxt bestod av tävling. Jag började med längdskidor och hela familjen var liksom engagerad. Jag har ju flera syskon, men mina två yngsta syskon som jag har vuxit upp med, vi var alla liksom aktiva i skidklubben med mamma och pappa. Och det var som en stor familj och liksom alla familjerna, ja, vi växte upp så här superidylliskt i idrottsvärlden liksom. Och allt kretsade kring längdskidor, barmarksträning, sommarläger, vinterläger, tävlingar och sådär. Så på en säsong så hade vi tävlingar varje helg. Ibland liksom både lördag och söndag, ibland var det någon cup och så vidare. Ibland åkte hela familjen upp.
Det var kul?
Ja, alltså det var ju hela livet.
Det är bara...
Men så här, och vet du vad? Jo, så det är det som jag kommer ifrån. Det är det jag är uppvuxen med. Att så här, det är tävling jämt, varje helg liksom. Framförallt på vinterhalvåret. Sen på somrarna så tävlar vi också. För då var det liksom orientering eller triathlon eller löpning eller sådana grejer.
Ja, när du dundrar in på stadion.
Exakt, när jag körde minimaraton och lilla Lidingöloppet och alla de här grejerna. Så att jag har ju liksom tävlat hela mitt liv. Men jag har aldrig varit bäst när jag har tävlat i de här idrotterna. För mig så var glädjen inte så mycket i själva tävlandet utan allt som var runt omkring och allt som var liksom ringarna på vattnet av att leva i den här miljön och liksom växa upp på det här sättet. Och jag var duktig och jag hade topplaceringar och jag hade bättre och sämre säsonger, men jag var liksom aldrig den där uppenbara talangen som skulle typ bli en OS-medaljör. Där var jag liksom aldrig, utan jag har legat någonstans i så här, topp 10 eller topp 5. Ja, men jag tror att det var det som jag inte riktigt var på det klara med själv. Jag hade nog inte riktigt de ambitionerna att bli en elitidrottare. Men jag var ju omgiven av personer som gärna ville det eller som hade höga mål. Men jag satte inte riktigt de målen. Och jag tänker mig att jag där så kanske liksom lite, och min lilla syster gick det bättre för rent resultatmässigt. Hon är 4 år yngre. Och hon hade högre placeringar och liksom mycket så.
Hur var det då?
Nej, men, och då tror jag att jag lite så här accepterade att så här, jag var ju inte den som var bäst på skidor liksom. Att det liksom, och det var liksom fine, det var ingenting. Alltså jag gjorde ju alltid mitt bästa, men jag tror inte heller att jag hade ambition att bli elitidrottare, för det valde jag ju bort sen när det var dags att välja gymnasie och skidgymnasie och sånt där. Då valde jag en annan väg. Och det tror jag har gjort en liten förvirring i grunden, att så här, jag är uppvuxen med tävling, så det är klart att själva så här, idrottstävlandet, som att jag skulle hålla på nu och så här, försöka göra en klassiker och sånt, det är jag ganska ointresserad av, för att jag har ju tävlat i sport hela min uppväxt. Men däremot så är jag ju en tävlingsmänniska utav rang i min personlighet. Men jag tror att dels så tror jag att det bottnade i någon slags förvirring. Att jag tänkte att all form av tävling har jag gjort när jag var yngre. Så att nu är jag färdig med det. Och jag var lite trött på att så här, träning skulle handla om att tävla.
Mm.
Så jag tror att dels, jag tror att det är grunden till det. Men sen tror jag att det också blev något destruktivt i att jag så här, suddade ut den delen av mig själv, för att jag tyckte att det var lite fult. Alltså, för jag ville väldigt gärna inte heller vara en prestationsprinsessa. Eller liksom, jag ville inte vara någon som bara så här, presterade sig fram.
Just det.
Och att jag tror att det var, att det blev lite förvirrat, och sen så ihop med den resa jag har gjort med mig själv, och att jag liksom har primerat vissa delar av min personlighet och verkligen försökt sudda ut andra delar av min personlighet, så har liksom den där tävlingsgrejen blivit något fult och någonting som, fast jag samtidigt inte tyckte att det varit fult, utan det är mer som att jag i mitt huvud någonstans har bestämt att jag inte når upp till det längre, för att jag har det inte i, alltså som att så här, min glöd släcktes kanske, eller något sånt. Så att jag tror att det verkligen grundade sig i att jag var så här, trött på tävling från uppväxten, och det var fine. Men att det sen blev då så här, skor jag inte kunde fylla kanske. Jag vet inte. Men det är ju en valsanning som jag har identifierat. Verkligen tagit itu med och totalt övergett.
Mm.
Och det är jätteskönt. Alltså det är fantastiskt befriande. Och det var så roligt en gång, när vi, för vi brukar ju normalt sett när det inte är coronatid då, gör seglarresa till Grekland med 30 deltagare, och vi seglar runt i grekiska skärgården, och så här, jag håller träningspass och föreläsningar, och som jättemysig, verkligen en fantastisk vecka. Men då första året när vi inte hade, det var första gången vi reste tillsammans ju, så tog Olle då, vår skeppare, fram ett spel, och då kom ju du dit med vetskapen.
Vad trevligt vi hade det.
Du kommer ju också dit med vetskapen om att jag inte är någon tävlingsmänniska. Det är ju det du har fått lära dig av mig.
Du har varit jättetydlig med honom också.
Mm. Och sen då?
Ja, vad trevligt det blev. Fick ju se djävulen.
Nej.
Jo.
Ja.
Nej, men en djävul med en glimt i ögat. Men alltså, man bara, hallå? Han tog ju fram det här spelet för vi skulle ha en liten trevlig, mytlig stund.
Det visar sig att han var ju likadan.
Ja, och det var ju det jag menade, vad trevligt det blev. Två djävular som stissade igång varandra, och så sitter man där som en liten bärsklutt i mitten och bara,
jaha,
ja, då tar vi en kopp te då. Kan ni fortsätta här? Alltså,
och jag blir också besatt, så att jag vill ju aldrig sluta.
Nej, och det är så roligt med, nu var jag på väg att säga med er tävlings, men så här, folk som går igång på tävling.
Ja.
Det finns ju, det är ju som att så här, nu säger jag ni.
Ja.
Nu får ni representera ert släkte då.
Ja.
Det är ju som att ni går igång extra på folk som inte riktigt bryr sig. Förstår du vad jag menar med det?
Ja.
Så det är ofta som att jag hamnar i någon slags mållupp för tävlingspersoner.
Ja, men för att det blir så här, hur fan kan du inte bry dig om att tärningen just slog det där?
Eller? Ja, det är som att så här, ni, då måste ni gå på de här lugna bärsabergen och bara...
Ja.
Kom igen, alltså det är som att det är extra lockande och bara klockla, 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 jag vet inte.
Du beskrev precis dig själv som ett bärsberg.
Ja.
I
tävlingssammanhang, ja. Jag går ju inte igång på samma vis. Beroende på vad det är. Och om det är så, om det är vissa personer eller vissa sammanhang som kan så här, inte reta igång mig, men som jag kan gå igång lite på liksom.
Mm.
Att jag vill så här, nej, nu jävlar, så liksom.
Det är också så roligt då, alltså, om jag då är lite för på med tävlandet så blir du väldigt anti.
Ja, då backas det. Då stängs det ner.
Ja.
Och bara nej. Och du vill ju då spela varenda kväll.
Ja, men jag blir
jag
besatt.
Jag vill ju inte det då.
Varför tror jag inte har mobilspel på min telefon?
Mm.
Because I get beroende.
Mm. Ja, men det förstår jag. På tal om mobilspel, den roligaste faktan, eller det liksom mest otippade personen i hela Sverige som använder sig av mobilspel.
Ja.
Använder sig av mobilspel, jag vet inte om man säger så. Men som är en brukare av mobilspel, så säger man nog inte heller. Min mor.
Nämen, mamma. Hon är besatt.
Mm. Det är hennes sätt att slappna av på, har hon
ja.
Förklarat det som.
Jag kan förstå.
För hon, så här, hon har sånt, hon är så insyltad, eller vad man säger, i sitt jobb. Alltså hon är så liksom påkopplad, det så hon är ju liksom, behöver använda både liksom brains and feelings, nej jag vet inte, men alltså, det är ju ganska tungt på hennes jobb ibland. Tungt och liksom tuffa ämnen att ta i. Tuffa möten och sådär. Och då säger hon att hon måste liksom bara så här checka ut. Och då är det, vad heter det? Candy Crush eller något sånt där.
Oh.
Alltså, tänk dig liksom en 60-årig kvinna som bara, nej jag ska bara samla lite karameller. Mamma, vad gör du? Så ser det ut som hon sitter och så här mejlar eller gör något viktigt.
Oh.
Ser man hur hon sitter i typ så här, men hon kan ju fastna.
Jag relaterar så hårt.
Mm.
Jag har ju haft mobilspel.
Mm.
Det är inte en vacker syn.
Nej, det kan jag tänka mig.
Nej.
Mm. Men, och hur, på tal om det här med valda sanningar.
Mm.
Du gjorde ju också någonting förra veckan. Som du tog ju upp gamla valda sanningar.
Ja, jag skrev en lista.
Ja.
För jag fick ju, vi hade ju en eftermiddag med en kvinna som jag har gått till i flera år. I flera olika omgångar. Och så hade vi en, alltså i, som jag går till privat. För att så här, ja, ha någon att bolla saker med, prata, samtal, coachning och så vidare. Och hon jobbar med handledning av företag. Så att då hade vi en eftermiddag med henne, du och jag då, i vårt lilla företag. Och fick liksom sortera massa grejer under den här eftermiddagen. Och saker blev så extremt tydligt. Men då inledde hon med att så här, bra, då vill jag ha en lista på, i och med att hon också, vi jobbar ju liksom som sagt med mig som person. Och då så här, nu ska du skriva ner alla dina valda sanningar. För att det finns ju många valda sanningar som påverkar mig i mitt liv, men också har påverkat liksom oss i hur vi jobbar och hur jag påverkas av mitt jobb. För att det här jobbet är ju speciellt i och med att det går ihop med liksom ens person och ens liv och liksom allt är sammanvävt och sådär.
Tänk bara om det är någon som inte känner till begreppet valda sanningar, vill bara
ja, snabbt. Alltså någonting som man intalar sig att man är eller hur man funkar eller så, som att jag till exempel har sagt att jag inte är en tävlingsmänniska. Det är, så här, det är väl kanske inte så farligt för någon annan att säga så. Men för mig så har det bidragit till att jag har så här förminskat mig själv. Jag har inte tagit den platsen. Alltså, alla mina valda sanningar som jag har alltså det är ett påstående om sig själv och vem man är. Eller hur man funkar eller hur man gör. Som ofta blir ganska destruktivt. Det blir ju så här, vad man matar sig själv med som kan bli väldigt hämmande. Och alla människor har valda sanningar. Vi har ju skit som vi säger till oss själva. Det kan ju vara bra skit, stärkande saker och sånt man växer av. Men väldigt många, alltså det är supervanligt. Och jag skulle säga att det finns nog ingen som inte har någon vald sanning som kanske är lite sådär tveksam. Sen behöver det inte vara på nivån att man känner att det, så, att det liksom förstör hela ens person och liv och så. Det kan vara på olika nivåer såklart. Men så att, absolut ett jättebra grej, se över era valda sanningar och vad man säger.
Märkligt fenomen att det kan vara någonting som har sagts någon gång och sen så bara har det blivit en sanning.
Ja. Jag vet ju jättemånga som har berättat om att man så här, ja men jag var till skolsköterskan när jag var typ 11 och hon sa att jag var så här eller så här, alltså ofta kopplat till vikt eller kroppen eller så, och att det sitter kvar och så här, ja men och det startade igång min ätstörning, är det jättemånga som har berättat genom åren. Så det kan, eller typ en familjemedlem som ofta har liksom, ofta får man ju saker också, det kan vara valda sanningar som kommer till en från en själv, men det kan också vara valda sanningar som kommer från närstående, olika relationer man har och sådär.
Från början, och sen till slut blir det liksom ens valda sanningar. Ja.
Mm. Och jag tror att jag skrapade ihop om det var 32 eller 33 valda sanningar. Och de här var ju inte nya för mig, utan de här har jag jobbat aktivt med under flera år. Men nu var jag liksom redo att verkligen genuint i hjärta och själ att verkligen säga hej då till dem.
Mm.
Jag har vetat om dem jättelänge och jag har pinpointat dem så, men jag har inte riktigt varit redo att släppa dem på riktigt, för då hade det varit lite mer att så här, att jag ville släppa dem men att jag inte riktigt menade.
Mm.
Det är för övrigt en grej som jag tänker ganska mycket på, att så här, när man pratar om hälsa och välmående och sådana saker, så är det så mycket som man vill och gör. Som jag satt i med en kund som jag pratar med varje vecka. Och hon sa till mig så här, men jag har så bra självkänsla och jag säger snälla saker till mig själv. Och jag liksom har, alltså jag är snäll mot mig själv. Okej, vad bra. Och sen så ställde jag några frågor på det och så till slut började hela hon att gråta. För att jag var så här, det du säger är jättefint. Och du har verkligen fattat... du har fattat hur du ska prata med dig själv och du har liksom förstått att hur du kan göra och säga och så. Men du menar det inte fullt. Det är liksom i hjärnan och i tankarna, men det är inte satt i din kropp. Och när jag sa det så bara bröt ihop fullständigt.
Mm.
För att hon ville så gärna ha bra självkänsla. Hon ville så gärna vara den som säger fina ord till sig själv och stärker sig själv och så. Men det var mer i teorin än liksom här uppe, jag säger uppe i huvudet så att man förstår. Och det är väldigt vanligt att man håller på så... För att man menar väl såklart, men det måste komma ner i kroppen så att det verkligen får en tyngd och att det blir genuint.
Mm.
Och det är ju också i och för sig någonting man kanske ser, om man till exempel så här ser någon på Instagram som så här säger väldigt härliga saker och så här, kanske någon som är coach eller så här, att man har ett fint budskap. Men så är det någonting, man börjar, det känns inte som att det rimmar.
Det känns inte cementerat.
Liksom. Nej, för då är det som att så här, ja, de här personerna de kommer med de här inspirerande quotesen eller de här fina orden och de har ett jättefint budskap. Men man ser att det sitter inte i deras ögon eller det sitter inte i deras själ. Eller så. Det är liksom inte, det har inte åkt ner i källan i deras kropp. Liksom. Och det är kanske det som gör att man känner att någonting är genuint eller inte.
Mm.
Blev det lite olika spår. Men apropå valda sanningar då, att jag först nu var faktiskt redo att så här, på riktigt befria mig från dem. Och då har jag gjort ett jättejobb med det väldigt länge. Men man behöver komma till punkten att så här, ja visst, nu vet jag om det. Jag har det här uppe i huvudet och jag försöker. Och sen bara ner i kroppen. Då kan det börja hända grejer också.
Det låter ju superfint, men också lite flummigt.
Mm.
Alltså jag förstår ju vad du menar, men det låter ju också lite flummigt så här. Ja, nu ser jag dem och sen ska det ner i kroppen. Ja, men hur i hela havet?
Man kan också översätta det som att så här, ord, det kan vara tomma ord. Eller så kan det vara ord man menar.
Mm.
Alltså då blir det ju inte lika flummigt, eller hur?
Nej, men jag tänker också så här, om man bryter ner det lite.
Mm.
Hur tar man ens reda på om man har några valda sanningar? Hur utkristalliserar man vad... som är en vald sanning, om det är en vald sanning som skadar en på något vis.
Mm.
Hur börjar man arbeta med dem? Och hur, om man känner då, så, men hon då som din coachingkund som du refererar till.
Mm.
Om man då, där var det ju så tydligt. Om man då ska gå från ganska schysst snack, men det är ett toppsnack då som du pratar om i huvudet. Och hur kan man cementera det då?
Men dels så kan man ju börja med så här, om det är någonting som man ofta uttrycker, för att vi har ju saker som vi ofta så här, slänger oss med i hur vi är, som att så här, i våran vardag så kanske man ställs inför någonting eller att man där man hör ju ofta sig själv säga ett påstående.
Nej, om men sig själv.
Exakt. Mm. Så här, nej men jag är ingen tävlingsmänniska, så att vi ska inte ha försäljningsmål i vårt bolag eller så. Jag bryr mig inte om siffrorna. Eller nej men jag är ingen social person, så att jag kommer inte våga gå på det där minglet. Eller nej men jag är så himla dålig på, eller jag är ingen så. Alltså, om vi börjar med att så här, lyssna lite där, så här, försök ha med dig i din vardag. Var och när säger jag såna här påståenden? Och man kan också fråga sina nära. För som sagt, du identifierade jättemånga mina valda sanningar. För att det var saker som jag sa kanske utan att tänka på det. Och då kan man fråga kanske sina nära relationer, så här, men du, är det någonting som jag, vad skulle du säga att jag ofta beskriver mig som, eller hur jag är, eller vad säger jag ofta om mig själv, så som du har märkt. Och så kan man skriva ner dem och så här, börja identifiera, och sen så kan man också ha med sig då så här, okej, det här säger jag ofta, aha, det där säger jag alltid när jag känner mig lite hotad eller lite rädd, eller det där säger jag alltid när det är en ny situation så att jag känner mig otrygg, eller oj då, det där känner jag alltid när jag har PMS och mår skit för att jag är där i min menscykel, eller där, förstår ni? Alltså det, så kan man börja identifiera och sen börja, men vänta, hur påverkas jag då av att jag alltid säger så här?
Till sig själv, om exakt. Sig själv.
Ja, mm. Och så märker man då att så här, ja men som för mig till exempel med någon annan valsanning som jag hade, ja men ett tag så trodde jag, intalade jag mig att jag var introvert. Och som sagt, det finns ingen värdering i de här valda sanningarna utifrån att så här, alla borde vara tävlingsmänniskor. Alla ska, alltså det är ingenting sånt, absolut inte. Utan det är bara så här, hur, för då när jag sa till mig...
egen sanning.
Ja, så att, det är viktigt att påpeka, det finns ingen värdering i någonting. Det ena är inte bättre eller sämre eller så. Men för mig då, så i hur jag är som person och människa, liksom i... ja, hur jag är som person och människa. Att jag då intalar mig att jag är introvert. Det blir ju som att så här, vingklippa en fjäril. Eller att så här, sätta en ram på, ja, det är bra att du är så här. Men det får inte vara för mycket, vet du. För att då, och då var det som att, eftersom jag upplevde det, både kanske från andra och mig själv. Så blev det att jag... lite som om man har målarbok. Och man får inte måla i liksom alla sina färger. Man målar i några färger där det passar. Liksom. Och då var det ungefär som en liten sån här, ett stödhjul att hålla i. Att så här, jag kanske är introvert ändå. Det är nog bättre. Plus att jag var ju utbränd för 8 år sedan. Snart 9 år, 8,5 år sedan. Och då är det klart att jag hade ju många, alltså, i min rehabilitering och återhämtning. Och liksom vägen tillbaka. Så var det ju mycket som prövades och ändrades och så. Vilket gjorde att under någon period i min återhämtning. Det är klart att jag kunde kanske föredra att inte träffa folk. Jag var känslig för intryck. Jag vill liksom, alltså saker man kanske skulle kunna sätta som introverta drag. Men det hade ju med min återhämtning att göra. Det hade ju inte med mig som människa att göra. Och att den då, att boxa in mig i den mallen. Är ju så långt ifrån hur jag är som människa och person. Och det skadade mig.
Mm.
Så återigen, det är inte fel på att vara introvert överhuvudtaget. Det är bara det att när man säger det till en introvert person, nej, en extrovert person som jag mer identifierar mig som, så blir det liksom, det skaver och det blir fel. Och att, ja, det blir jäkligt destruktivt, blev det för mig. Så jämför inte några, vad jag har för valda sanningar med er eller så. Men börja identifiera och se, okej, men vad säger jag till mig själv i olika sammanhang? Varför? Vad kan det grunda sig i? Aha, hur påverkas jag av det då? Vad hindrar det mig ifrån? Och så vidare och så vidare.
Mm.
Så man kan börja där och skriva ner, det är jättebra. Och börja så här, okej, men okej, jag ser det här mönstret och hur påverkar det? Aha, nu har 3 kompisar sagt att jag alltid säger så här. Det visste jag inte ens.
Mm.
Men när jag hör det så mår jag ganska dåligt av det. Jaha, det kanske leder till det här. Och så kanske man kan bygga ett mönster så.
Om man kollar mer på den andra situationen då. Det här med att en önskan om att säga saker på riktigt.
Mm.
Alltså det här.
Du menar komma ner i kroppen?
Mm.
Ja, men jag tror att det är så här, då får man ju nästan gå in på, ibland när jag gör så här listor i sociala medier så återkommer jag ofta till att säga det du menar. För att vi lever ju någonstans i ett samhälle där man tränas i att inte säga vad man menar, för att man ska hela tiden anpassa sig efter att någon kan ta illa upp, eller att man ska linda in saker, man får inte tycka riktigt, för att då ska man liksom, alltså man ska anpassa sig och helst kanske antingen linda in eller ändra, liksom anpassa sig så mycket så att det till slut inte blir någonting kvar.
Du menar att man gör det inför sig själv också?
Ja, absolut. Både inför sig själv och inför andra. Och att så här, samhället bygger ju någonstans på att alla ska vara lite likadana så att allt funkar. Liksom. Och att då, om man börjar i att så här, träna sig i att jag vågar stå för den jag är. Jag vågar stå för att jag känner så här och att jag tycker så här. Och med det sagt så betyder inte det att man ska bli en odräglig människa som bara är som en ångervält som skiter i folk. Det är inte det jag menar. Men att, som vi har pratat om många gånger, att så här, det blir så lugnt och tryggt och rakt. När man, för att om man upplever att jag säger som jag menar, jag säger det jag menar, då vet man ju vad man har mig.
Mm.
Och då vet man också vad man har sig själv. Så att det blir liksom så här... Förstår du vad jag menar? Så här,
jag förstår.
Att öva sig i att stå för saker och ting, både inför sig själv och inför andra.
Mm. Om man upptäcker att man inte tycker om sig själv då? Om man säger om det som man då släpper fram är liksom...
Då tycker jag att man ska definitivt försöka få gå och prata med någon professionell. För att det finns jättevärdefull hjälp att få. Och man behöver inte klara allting själv. Man kan då gå till... Liksom, det finns olika typer. Nu finns det också massa så här... man kan ringa någon och få psykolog över telefon, eller man kan gå i samtal, eller man kan få remiss av sin husläkare, eller man kan gå till, alltså det finns företagshälso, alltså det finns ju olika vägar. Så att om man märker sådana saker, då ska man ju definitivt försöka liksom ta sin hjälp, för att det finns jättebra hjälp att få.
Mm.
Och är det på... Så man kan ju känna att så här, nu vill jag lära känna mig själv, och det är med nyfikenhet. Men sen finns det såklart olika grader. Om man märker att man har destruktiva beteenden, man gör saker som skadar en och sådär, då behöver man inte gå igenom det själv. Det är jätteviktigt. Ja.
Hur vet man vilken sån hjälp man ska
söka? Det vet man inte. Det vet man inte.
Jag tror det finns ju så mycket olika.
Ja, jag tror att man bara får börja någonstans.
Du har ju testat ganska mycket, va?
Ja. Jag gick till 4 olika terapeuter. Det här är ju inte roligt att höra för någon som kanske är där. Att man ska så här, fråga någon om
man kanske ut, också men... lite hoppfullt att så här,
ja.
Orka, eller inte hopp, men ja. Orka fortsätta.
Ja, jag gick till 4 olika terapeuter eller psykologer innan jag hittade en som passade mig. Och henne gick jag till 4 år. Nej, 2 år. Förlåt, 2 år. Och sen så träffade jag då Silje som jag går till nu. Gick hos henne i 1,5 år. Och sen hade jag en paus på flera år. Och sen kom jag tillbaka till henne för snart 2 år sedan.
Mm.
Och går hos henne fortfarande. Och det är också så här, alla passar inte än. Alla sätt passar än. Alltså jag till exempel, jag gick till en psykolog. Det var nog min allra första. Och jag var så himla så här, modig tyckte jag. Och bara, wow. Nu ska jag liksom få sätta ord på saker och ting. Och herregud, wow. Och sen kom jag dit och hon var någon KBT-terapeut. Och bara så här, jaha, har du självmordstankar? Nej. Då kan inte jag hjälpa dig.
Va?
Och då hade jag fått sätta och ösa ur med allting i en timme. Och hon hade inte sagt ett ord. Och sen frågade hon, har du självmordstankar? Nej. Nej, då kan jag inte hjälpa dig. Och det är också så att så här... Ja, jag säger inte att det är lätt. Hjälp finns att få. Men så här, om så här, börja någonstans.
Mm.
Tyvärr så behöver man ibland leta lite. Och man behöver liksom sitta och ösa ur sig sitt innersta för flera personer innan man hittar rätt person. Tyvärr så är det verkligheten för många. Men du kommer att hitta rätt person. För det handlar också mycket om personkemi och känna förtroende och liksom sådana saker. Så. Men ge dig själv det, tänker jag. Ja. Jaha, vad känner du för sådana här saker då?
Sådana här saker?
Ja.
Det som vi har pratat om.
Nej, jag vet inte. Jag kände att nu har jag pratat så mycket så jag är trött på min egen röst. Så varsågod, Elin Sjödén.
Ja, vad jag känner. Jo, men... Jag tycker det är intressant att prata om såna här saker. Jag tycker också att det är så... Det är ju... På ett sätt märkligt. Inte märkligt, det är fel ord. Men det är intressant att sätta ord på sånt här. För jag tror att i mitt cement, eller vad man säger, alltså i min kropp, så jag tror inte att jag har tänkt på såna här saker aktivt.
Nej.
Men jag... Alltså, jag menar, jag känner igen fenomenen och det är liksom, saker sker ju.
Mm.
Men jag tror aldrig att jag behövt Det är också kanske fel ord, men jag tror att det har varit ganska tydlig dialog uppifrån och ner, inifrån och ut hela tiden, att det är liksom ingen dialog som jag har behövt aktivt jobba på, att så här, går det hela vägen ner och upp. Jag förstår ju vad du menar med det.
Mm.
Verkligen.
Ja.
Jag vet inte vad jag skulle säga med det, men
nej, men och jag, ja.
Och jag kanske lite har levt i tron att det låter så i allas kroppar, allas huvud.
Mm.
Lite så. Fast det vet jag ju att det inte är så, att folk...
Ja, men det är väl rimligt med tanke på, för det har vi ju pratat om tidigare, så här, i hur du är uppvuxen och alla de här fina sakerna som dina föräldrar har gjort för att skapa det unikummet.
Du kan inte referera mig som ett unikum.
Ja, men ni som har lyssnat på det tidigare vet, och vill man lyssna på, om det är första gången man hör det här, så kan man gå in och lyssna på avsnittet med Elin Sjödén. Det finns lite längre ner i listan om man lyssnar. Men dina föräldrar har gjort många saker som har liksom grundat dig som människa på ett sätt som tyvärr många inte har fått med sig. Så att jag fattar, det är ju väldigt många, och det är därför jag kallar dig för unikum. Lite på skämt, men också på allvar, för att man önskar ju att barn fick med sig det. Men så är ju inte verkligheten. Så att jag förstår verkligen vad du menar i att så här, du har ju en annan upplevelse, och det är ju fantastiskt. Och det är ju det man önskar. Att allt det här ska ske per automatik.
Mm.
Men det gör ju inte det.
Nej, men, och det är ju det jag menar med att du tycker att det är så spännande att prata om det här. För att jag fattar så här, ja, rent ut sagt, fan vad folk får harva på.
Mm.
Och jobba med sig själva. Och ja, nu svär jag rakt ut.
Ja,
men fy fan, vilket jävla helvete människor liksom har och går igenom och så måste harva sig igenom. Och så kan man sitta där själv som, jag har beskrivit mig själv som ett bärstberg. Och så kan jag ju känna även i det här, att så här, på tal om att så här vara cementerad. Att den här blandningen som gjordes, som råkade bli jag, den fick liksom röras runt där i cementblandan, och sen fick den liksom hällas ner i den här formen, och den fick torka i fred liksom.
Ja.
Lite så. Och sen har jag kunnat topppolera det precis som jag vill. Men det fick torka i fred, och det fick liksom röras ihop, och det fick bli cementerat och lugnt och tryggt. Och sen har jag fått liksom så här, frisera precis hur jag vill. Men det är ju på toppen.
Mm.
Jag behöver liksom, botten den är stabil.
Vad fint att du använde just det där ordet, för att vi pratade ju, om vi använde ju den referensen typ förra veckan, när jag sa att så här, det är verkligen någonting som har hänt i, vilket både du och jag märker som vi jobbar så tätt ihop också, för jag har ju jobbat jättemycket med mig själv de senaste åren. Och känt att jag gjorde ett hästjobb efter min utmattning. Och trodde väl då att jag hade fattat ganska mycket och att jag hade liksom gjort om ganska mycket. Men nu, sen då egentligen senaste 1,5 år sedan, framförallt sen jag började leva själv och gick igenom min skilsmässa med allt vad det innebär, och liksom har haft hela det här 1,5 åren då till. Att så här, nu, precis som du säger med cementen, att så här, efter min utmattning så göt jag om mina former i betongklumpen. Och att nu, alltså just precis i det här skedet, den här hösten typ, så har de fyllts, nej, alltså resultatet är ju av flera års jobb med sig själv och så, att det nu har liksom fyllts upp och stelnat på riktigt. Och det är nästan så att jag är så här, ja. För jag har ju alltid beskrivit det som att jag har försökt passa in i fel pepparkaksform, eller att jag har två personligheter, att jag är schizofren och sånt där. Och nu så bara är jag så här, ja, alltså nu är min cementklump färdigklumpad. Och med det så menar jag inte att jag på något vis är en perfekt person som vet allt. Nej, alltså, det har jag ingenting
färdig, men
nej, det är inte liksom så.
Bottplattan.
Exakt, men det var vi inne på förra veckans avsnitt också, att så här, kärnan sitter på plats. Nu är det lite samma. Men det är ändå så här, jag tycker också att det finns något fint i att så här, få ge sig själv lite en klapp på axeln och bara, men gud. Det är saker som har hänt, och nu så kan man liksom få njuta lite av det. Och då vill jag faktiskt lägga till För att jag skrev ett inlägg om mitt föräldraskap i bloggen igår. Och det var egentligen en fortsättning på ett inlägg som jag skrev i maj, som handlade om att säga, så här pratar jag känslor med min dotter och så här, och lär henne lyssna på sin kropp. Och så var det väldigt uppskattat, och så var det flera som efterfrågade att jag skulle fortsätta skriva om det. Och sen så skrev jag då på samma sätt, att jag säger, så här resonerar jag i mitt föräldraskap till mitt barn. Och bara tog upp några olika punkter som så här, för att ja, det är så jag resonerar. Och då var det en del som kände att det blev liksom hets mot föräldrar, och att föräldrarollen är redan så fylld med massa hets, och nu så kom jag här med det perfekta som jag var tydligen. Och jag tänkte, om jag hade skrivit så här ska alla föräldrar göra, det här är det bästa, det här är facit för alla föräldrar, då förstår jag att man skulle känna så. Herregud, det hade varit hemskt att skriva så. Men när man läser någonting som utgår från en annan människas perspektiv, så, och det gäller egentligen allt i sociala medier, så tänker jag att det är en snäll grej man kan göra gentemot sig själv, är att se så här, vänta nu, vilka värderingar lägger jag i det här? För att här så står det ju inte någonting om hur, alltså vi säger att jag nu är betraktaren. Här står det ju inte någonting om hur jag borde göra, eller att så här, alla borde göra så här. Och då blir det så här, vilken värdering lägger jag i det som jag läser nu? Det var samma någon som skrev att så här, ja, men jag gillar inte när du skriver rubriken ordbajs, för att det är som att du nedvärderar de här orden, och jag tycker de är lika viktiga. Och det var egentligen samma sak där, en liten detalj. Så här, men jag gör inte den värderingen, det är ju du som lägger den värderingen som betraktare. För att jag har inte nedvärderat det här, bara för att jag kallar det ordbajs. Och jag tänker att i den tiden vi lever i, så är det så ofantligt viktigt att man så här ser, alltså man hjälper sig själv att sortera. För annars så blir det lätt att man jämför sig, man hamnar i någon så här prestationsångest, eller att man lägger värdering i så himla mycket som framkallar obekväma och jobbiga känslor som man kanske inte hade behövt om man hade sorterat det från, okej, vänta nu, det här triggade någonting hos mig. Varför gjorde det det då? Och vad är det jag faktiskt läser? Förstår du vad jag menar? Det är så här svårt att formulera. Men jag tänker att det blir så här, att man hjälper sig själv att sortera saker. Och man inte lägger värdering i allting. Och att man inte så här hela tiden tar åt sig. För man kan...
Lite som att man, om man läser någonting, så det som kommer upp för en är ens egna tillkortakommanden.
Precis, och det handlar ju nästan, det handlar ju aldrig om det. Om det inte är någon som direkt skriver så här, du är så himla dålig. Mm. Men det är ju inte så ofta. Men att man då så här, okej, vänta nu, tar ett steg tillbaka och så här, okej, nu blev jag lite triggad av det här, vad det nu än må vara. Men man måste hjälpa sig själv att sortera.
Det kanske också är en bra möjlighet, kanske är fel ord för det låter som något positivt. Men det kan ju för sig också vara det. Men om det är någonting som triggas i ändå, då kan det ju vara ett bra tillfälle att så här, sätta just det under lupp. Och sen strunt samma egentligen vad det är som fick en att lyfta på den lilla luppen. Men det är ju intressanta för en själv är ju så här, oj, vänta. Vad var det som brände till här? Liksom.
Exakt.
Och varför gör det? Och jaha, är det här någonting som... Har jag tänkt på det här? Eller blev det här något nytt för mig?
Mm.
Vad kan jag göra för att det inte ska kännas... Alltså, det här var ju inte en sån härlig tanke eller känsla. Är det här någonting jag kan göra någonting åt? Eller tyckte jag bara att det här var orimliga ord från den här personen, eller är det faktiskt någonting som väcker någonting i mig som jag kanske ska grotta lite i och göra någonting åt? Alltså,
för det jag vill komma till...
Zooma ut lite kanske.
Ja, exakt. För det jag vill komma till är så här, jag menar inte att alla ska älska allting som jag skriver. Det är inte det handlar om. Utan det är så här, när vi ändå pratar om så här personlig utveckling, att hjälpa sig själv att må bättre och ta hand om sig och så är det ett av mina viktigaste verktyg som också har hjälpt mig personligen väldigt mycket, det är att just sortera, och precis som du sa, ordet zooma ut, och att också se, okej, men vad hände i mig här nu? För att det var lite som att någon var så här, men jag tänkte lite på det här med triggervarningssamhället. Att så här, allting ska egentligen triggervarnas, är det vissa som vill. Och, så här. Och jag förstår att man kan... jag tycker att det finns vissa saker som absolut behöver triggervarnas. Alltså uppenbara grejer som att om man pratar om någon som har varit sjuk i ätstörningar, så är det självklart att där behöver man lägga en triggervarning, för att det är inte bra om, vem, om någon person som är i det skulle ta del av det till exempel. Men att vi skulle börja triggervarna allting, det är lite som att vi... Alltså dels tycker jag att man omyndigförklarar människor på det sättet, för att vi behöver ju ta ett eget ansvar, och vi är ju vuxna människor, och att vi mår ju bättre av att göra, vill jag påstå, det här är mitt påstående. Jag upplever att man mår bättre om man lyckas, om man inte tar det på så stort allvar allting, för att det, vi, alltså allt det här hänger ju ihop. Nu blir det här jättelångt, men så här, om man hela tiden går i en jämförelsebubbla, att så här, allt jag tar in under en dag handlar om att jag är så jävla dålig som människa. Det funkar ju inte.
Då skulle man ju kunna omsätta all information man tar in som någon slags kritik gentemot, ja, en själv. Och det exakt. Blir ju inte en härlig vardag att gå runt i. Och så här, skitsamma om det är information från dig eller vad
ja, det är egentligen orelevant. Det är bara ett exempel.
Nu var det ju bara ditt inlägg du tog som exempel. Men det blir ju jättejobbigt om man liksom processar om all information man tar in och gör om den till någon slags kritik gentemot en själv. För det går ju att hitta ju allt.
Ja.
I sånt fall.
Och vi, så här klassiskt som man alltid pratar om, att man ska skilja på sak och person och sådana saker. Och det är en gåva. Alltså att göra det är en gåva. För att man befriar sig från så mycket ångest, jämförelse. Alltså att man känner sig otillräcklig och alla sådana sakerna. Och tro mig, jag har upplevt alla de här typerna av känslorna, så att det är inte så att jag sitter på en hög häst och bara herregud, utan det är, jag ser det som en gåva att jag har lärt mig att sortera. Det är jag i alla fall, för att sammanfatta allt det här långa, är så här, jag känner igen hur det är att man tar åt sig av olika saker. Jag känner igen hur det är att känna sig otillräcklig och att man sätter sitt värde i prestation och sådana saker. Och den största gåvan som ger mig liksom en helt annan respekt för det.
Jag tycker det märks skillnad på dig bara senaste halvåret.
Ja, men jag vet.
Att saker inte går in på samma vis.
Exakt.
Hos dig. Nästan skulle, alltså ibland kunde bli, du ska inte tala för din talan här, men
jo.
Som en person bredvid var det nästan som att du ibland kunde bli lite punkterad av vissa saker.
Mm.
Att verkligen så här, att luften verkligen gick ur.
Ja, verkligen. Verkligen. Och det, och så att jag menar, det är där jag kommer ifrån, och jag har full respekt för att man är där. Och då menar jag att den största gåvan man egentligen kan ge sig själv är att dels sortera saker och att också ta sitt ansvar i, okej, okay, det här som jag precis tog in nu och känner mig personligt förolämpad, är det rimligt? Vad var det som triggades hos mig? Och sen att man tar helikopterperspektivet och kan liksom skilja på, men det här väcker någonting hos mig för att det är det här jag kämpar med just nu. Och det har man full respekt för. Men man kan inte gå... jag ska inte säga att man inte kan. Men man mår...
Det är mycket skönare för en.
Exakt.
Låter det gå in.
Ja, och det är ju lätt att säga. Låt det inte gå in. Men jag, så här, som ett verktyg då att så här... Oj då, nu blev jag triggad av det här. Okej, vad stack, precis som du sa, vad stack det till hos mig? Och sen att man försöker sortera olika saker och ting. För att allt handlar inte om en själv. Och ofta när någonting sticker till, det är då det handlar om en själv. Men budskapen behöver ju inte alltid vara, du är dålig där, du gör fel där och så vidare. Men om det blir väldigt mycket prestation, då är det klart, alltså, att man lägger prestation i allting. Okej, nu läste jag en sån här lista och jag är världens sämsta för att jag gör inte så. Då blir det väldigt jobbigt. Jag vet inte hur jag ska sammanfatta det på ett annat sätt.
Men då är man ju inte speciellt schysst mot sig själv.
Verkligen inte.
Om man omsätter det till kritik gentemot sig själv. Det man gör då är ju verkligen slå ner på sig själv.
Gud ja. Det är verkligen supervanligt. Och jag tänker så här som ett... Ja.
Men det är nog superlätt att liksom slinka in på den stigen. Utan att man knappt märker det.
Mm.
Och att man liksom omsätter det till något slags negativt till en själv. Som sagt, utan att man knappt har märkt det.
Nu blev det en jättelång harang. Jag kommer knappt ihåg hälften vad jag har sagt. Mitt budskap är, det handlade inte egentligen om den här specifika situationen i mitt inlägg, utan det var ett exempel för att jag förstår vad man kan vara i att så här, man tar väldigt illa upp och man tar saker personligt och tar in saker så att man känner att det påverkar, att det blir kritik mot en själv. Och då tänker jag att det största verktyget som också har hjälpt mig personligen är att öva på att sortera. Att identifiera vad växer till liv i mig här, okej, varför blir det så? Så att man också förstår, det här var ju inte mot mig personligen. Det här är en känsla, det här är faktan och så vidare. Vi kan prata mer om det i något kommande avsnitt, men det är en så bra grej att ha med sig, för att det är väldigt sällan saker och ting är riktade personligt mot en, men man kan väldigt lätt hamna i det. Och är man på en sån plats, så det snällaste man kan göra är att försöka öva på den sorteringen för att befria sig själv från det. För det är inte en plats där man mår bra om man går runt och ständigt känner sig påhoppad av olika saker. Och som sagt, det där var bara ett exempel med mitt blogginlägg. Ja, synonym för någonting annat. Men jag tror att många kan känna igen sig. Jag själv har upplevt det här otroligt mycket tidigare i mitt liv.
Sjukt att det är så lätt att vara så oschysst gentemot en själv.
Ja, men det ligger ju så nära till hands hela tiden.
Att det liksom ligger...
Men tänk att det är det vi får lära oss.
Mm.
Vi får, alltså, det är lite så här, om man tänker att så här, vi, som jag sa till en av mina kunder, vi alla ska liksom åka till Kiruna. Det är det som är liksom slutdestinationen på livet. Alltså nu som en synonym.
Synonym.
Det är en synonym. Vi alla ska åka till Kiruna. Och alla vill att vi ska åka på den här jävla motorvägen. Hela vägen upp. Det är det som är liksom... Du ska åka på E4, E20, alla de här stendöda motorvägarna. För det är det som passar in. Det, då vet man vad man har dig. Det är liksom ordning och reda. Och du liksom... Så, då vet du. Då har du din plats. Men så glömmer man att fan 70-11 000 olika små snåriga vägar. Riks-70, skogsvägen, grusvägen.
Korpilombolo.
Ja, går ju också till Kiruna. Men där får vi inte åka. För vi lär oss att motorvägen är det enda bästa. Men vi behöver ha med oss att så här, jag kanske mår bäst av att åka liksom grusvägen i 78-11 olika omvägar. För det är där jag trivs.
Vad händer i Kiruna då?
Ja, det är där
livet. Det tar vi i nästa avsnitt.
Ja, jag är faktiskt extremt nöjd med den metaforen jag har. Mm. Vad sa jag? Synonym.
Synonym.
Ja, så var det med det. Jaha, pekade Elin Schorén på mig och sa, nu får du wrap it up här. Och så ska jag sluta knära på. Sluta flaxa till mig. Ja. Nu har jag pratat ungefär 85% av den här podden. Så att nu, varsågod, slutordet är ditt.
Nej, men jag kan inte avsluta din podd heller.
Men du kan säga något slutord.
Men. Det här kommer jag ta med.
Det är så roligt, en grej ska ni veta. Va? Det är som att Elin Schorén, hon sitter här på andra sidan. Det är som att hon glömmer bort att jag är morsa. Så det är väldigt det är typ en gång varje vecka som du bara... Men gud, du är morsa, du har ett barn.
Och sen, säger också ordet morsa.
Ja, och sen bara... Ja, och så bara, fortsätter du med ditt liv liksom. Bara, men gud vad sjukt, du har verkligen ett barn. Du är verkligen mamma. Och gud, du är en morsa. Och sen bara,
är det så jag låter också?
Ja, nej, men verkligen så här. Ja, okej. Okay. Men gud, du har ett barn.
Saker slår mig faktiskt. Bara förra veckan. Nej, det var nog till och med den här veckan. Jag kan ju fortfarande, alltså mina kära vänner, om de hör det här nu kommer de skratta på sina kammare. Eller vad man säger. Minst en gång om året. Gärna två gånger. Kanske eventuellt en gång i kvartalet. Framförallt precis för 10 år sedan. När vi precis hade flyttat till Stockholm.
När du hade övergett Sibylla-korven.
Mm. När du lämnat Dalarna bakom mig. Jag får en så här... Men gud! Vi bor i Stockholm! Jag har bott här i över 10 år nu. Jag får fortfarande sånt. Alltså lite när man är i sitt eget hem och bara... Men gud, här sitter jag i mitt egna hem. Men du vet, man bara får en sån...
Ja.
Det är som att man ser sig själv utifrån lite.
Mm.
Och så, alltså just den här grejen. Alltså, men gud, jag är vuxen. Jag får göra precis som jag... Va? hallå? Det är bara jag som har skapat det här hemmet.
Ja, det är fantastiskt.
Och det där är ju upphöjt till 7. Du har ju fan skapat ett liv som du har ansvar över.
Du pratar om mitt barn nu? Ja. Ja, gud vet du, den här livmodern arbetade hårt för att skapa det perfekta livet.
Jag pratar ju om allvarliga saker nu, när du sitter och skojar på andra sidan. Men alltså, det är lite den att jag får lite...
Tror du att jag skojar om att mitt barn är ett geni?
Nej, men...
Skojar.
Nej, men du vet, man bara så här, ser sig själv lite utifrån och bara... Men gud.
Ja.
Tack för idag.
Tusen tack för att ni lyssnade på det här. Alltså varje gång vi går ut härifrån så börjar jag... Hallå?
Jag vet inte alls vad vi har pratat om idag. Jag vet inte vad vi... Jo, vi börjar i änden att vi trodde att båda hade kollapsat varsin stans i Stockholms stad.
Jag sitter fastklämd.
Och du trodde jag låg avsvimmad någonstans. Och jag trodde du stod och satt fastklämd i ett skruvstäd.
Hallå, kan du komma och ta loss mig?
Du sitter fastklämd i ett skruvstäd och du trodde jag hade brutit nacken någonstans i något hörn.
Gudars.
Och nu sitter vi i en poddstudio och har samtalat i en timme utan att alls veta vad vi har pratat om. Jag vet inte om vi kom fram till någonting.
Och nu är det guldbron.
Nu är det guldbron. Låt det sjunka in. Det kanske kan bli en ny saying. Jag måste bara komma på vad det ska stå för. Det måste ju vara något mer än bara guldbron, punkt.
Upploppet.
Mm.
Jag vet inte. Upploppet nu i livet.
Nu blir det lunch.
Ja, det kan behövas nu.
Mm.
Då säger vi tack och hej, puss och kram. Vi ses inte på stan. Lyssna gärna på avsnittet med Elin Sjödén om ni vill lära känna henne lite närmare och förstå varför jag refererar till henne som ett unikum. Ha en underbar vecka. Oh. Sluta skäms. Puss och kram, hej då!
Hej!
Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på peterfia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info@peterfia.se. Jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning. Och ett stort, stort tack till geniet Elin Sjödén som klipper den här podcasten.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.